Psaltarpsalmen 147, verserna 1-7. Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov. Lovsången är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. Han ger läkedom åt de förtvivlade och hela deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår Herre är stor, han har kraft, hans kraft är väldig och hans vishet är utan gräns. Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tack Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra.
I avslutningen av Hebreerbrevet beskrivs hur översteprästerna bar in offerdjurens blod i helgedomen medan kropparna brändes utanför lägret. Detta blir en parallell till Jesu död. Vi läser från Hebreerbrevet kapitel 13, vers 12-16. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er. Sådana offer behagar Gud. Så lyder Herrens ord.
Dagens evangelietext är hämtad från skärtorstans avskedstal från Jesus. Och vi kan stå upp tillsammans och ska få lyssna till det heliga evangeliet från Johannes kapitel 16. Jesus sa, nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt till er fyller era hjärta med sorg. Men jag säger, nej det var ju fel söndag, förlåt. Det var nästa vecka, jag är lite framför här. Det var Johannes 16, men det är verserna innan, eller efter menar jag. Verserna efter, så vi får spara oss lite till nästa vecka. Nu tar vi om det. Det var bra det med, men det här blir rätt. Jesus sa, en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra. Vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger, jag går till fadern. De sa, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem. Ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannoliken jag säger er. Ni kommer att gråta och klaga. Men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja. Men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda har hon det svårt. För hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Varsågod av sitt. Det är ju en liten liknelse Jesus har här med en kvinna som födde barn. Nu har jag inte gjort det själv, men jag har ju fått se på tre gånger. Och det är ju en man som har skrivit detta, vet vi ju. Och det kanske man förstår också att det inte alltid går över så snabbt, den smärtan från förlossningen. Utan det kan ju sitta i ett tag. Men poängen är kanske inte att det var en exakt jämförelse utan att det finns någonting gott som kommer efter det svåra. Och det kanske kan vi ta med som lite ingång i detta. Att efter det svåra kan det komma någonting gott som Jesus har med sig. Och vi behöver inte fastna för mycket i detaljerna i den bilden. Men Jesus talar här då i sitt avskedstal på skärtorsdagen om vad som ska hända framöver. Och lärjungarna fattar inte. Känns ju skönt, tycker jag. Vi behöver inte alltid fatta heller. Och de hade lite svårt att hänga med. De hade väldigt svårt att förstå det här med att Jesus skulle dö. Och sen också då hängde de inte med att han skulle uppstå också. Och så vidare. Så att om vi känner att vi inte riktigt förstår så är vi gott sällskap med apostlarna. Men jag skulle vilja gå till min bibel en liten stund. Den som jag har använt ganska länge. Där har jag färglagt på lite olika sätt. Olika liksom ord eller begrepp som är hjälp i min bibelläsning. Till exempel har jag tagit och fyllt i blå varje ord som är kärlek eller älska. Det är ganska intressant. Så till exempel nästa söndags episteltext är helt blå nästan. För det är från första Johannesbrevet där det är jättemycket kärlek. Hur mycket som helst. Och kan man se lite grann när man läser då, vad är det för liksom, lite teman utifrån vilka ord som används. Och jag har gjort lite olika så om nåd och förlåtelse och räddning. Det är lite intressant. Man får måla i sin bibel om man undrar. Så jag har fyllt i också allting liksom om Gud. Allt av treenigheten. Det fick bli gult från Gud. Det var ju fyndigt. Och då är det ganska intressant att se faktiskt. För det tog ju sin tid då med hela Bibeln. Men jag har gjort det i GT, alltså i gamla testamentet. Då är det väldigt ofta Herren. Det är ofta Herren min Gud, Herren din Gud, Herren Sebaot. Och att när det är liksom Gud som agerar i gamla testamentet så är det, vi tänker liksom på något sätt Gud i allmänhet, kanske på något sätt som får representera hela treenigheten. Men kanske specifikt vi tänker på Fadern i treenigheten, i de liksom berättelser vi har i gamla testamentet, i den poesin och sångerna och profetorden är det mycket om Gud som Fadern. Det finns en del av Messias som får knytas till Jesus och anden finns med också. Men det dominerande är Gud som Fadern, kan vi säga. Att det är så som Gud framförallt uppenbarar sig i gamla testamentet. Kommer vi till evangelierna så är det ju väldigt mycket Jesus. Och det kanske vi inte är så förvånade över. För varje gång det står Jesus gjorde det, han sa det, så är det ju framme gult där. För Jesus är ju också Gud. Så det är väldigt mycket den andra personen i treenigheten i evangelierna, i berättelserna om Jesus, vad han gjorde. Och det är väl naturligt. Det finns hänvisningar till anden som ska komma. Och ibland talas det om Gud som Fadern också. Men det dominerande liksom är Jesus, den andra personen, sonen i treenigheten. Och läser vi vidare i apostlagärningar så är det ganska intressant. Där finns Jesus med en del, Fadern lite mindre. Men framförallt, vem är det som är med där som får gul färg? Anden, exakt den heliga ande. För då står det, anden sa det, anden ledde dem dit. Och då är liksom, kanske när de predikar i apostlagärningarna, i de predikningar som finns nedskrivna, då är det mycket om Jesus. Men när det står vad Gud gör, när Gud agerar, när Gud vägleder, när han visar skyltarna, eller vad det är, då är det anden som är liksom verksam. Och det tycker jag är ganska intressant att se hur vi kan se då Fadern, Sonen i anden som är liksom, vad man kan säga, störst roll eller huvudroll i de olika delarna i Bibeln. Så vi, nu försvann han. Jag kan ta första där i predikan för att jag har skrivit upp det här för det ska vara konkret och tydligt. Så det är den som heter pred där. Så i gamla testamentet har vi Fadern och så fortsätter vi med nästa evangelierna. Och det betyder inte att det som man har lärt sig om Fadern försvinner och nu är det bara Jesus som gäller. Utan liksom alltihopa är med. Och sen fortsätter det apostlagärningarna och med mera breven kan vi säga. Och faktiskt ända till idag. Det är ju samma tid egentligen. Apostlagärningarna och idag. Även om det är nästan 2000 år senare. Det betyder inte att det som handlar om Jesus eller det om Fadern är mindre viktigt. Men att det vi läser om i apostlarna är att anden är den som den utförande aktören inom gudomen. Om man kan säga så fyrkantigt. Och det är ganska intressant, tänker jag. För att ibland kan det vara så att vi som människor eller vi som kyrka kanske framförallt liksom tänker kring Gud som fadern. Andra kanske tänker mer Gud som Jesus, som sonen, och andra mer Gud som anden. Men helheten av Bibeln och Guds uppenbarelse och vem Gud är ju alla tre. Eller hur? Och det var ganska intressant. Vi har ju haft dagalfa nu här den här terminen, har några få gånger kvar med många härliga människor. Och en reflektion som vi gjort i våra samtal är att förr i tiden, alltså för ganska länge sedan ändå, så var det mest tal om fadern. Att det inte var så mycket om Jesus och ännu mindre om anden, utan mer Gud, kanske allmänhet, Gud som Herren, mer som fadern. Och att det vi har talat om då i våra alfa-samtal och föredrag om Jesus har varit, men på ett sätt lite nytt om man inte varit, särskilt om man inte varit i kyrkan på 70-80 år. Sen tror jag för de flesta av oss som kanske går i kyrkan lite mer regelbundet, så är ju det här med Jesus inget nytt, tror jag. Vi talar ju väldigt mycket om Jesus. Det tror jag vi kan säga. Annars så får vi nog skärpa till oss om vi inte gör det. Tack och lov gör vi det. Det är mycket om Jesus, och fadern får allt jämt fortfarande vara med. Men det man kan säga är att det som har varit ännu tydligare i våra samtal på dagalfa då, är att anden, som är tydliga apostlagärningarna, att han nästan varit helt frånvarande historiskt i kyrkan. Alltså då under första halvan kanske av 1900-talet och omkring där. Och det är ganska intressant, för ibland kan man tänka så liksom att nej, men det är de som håller på med fadern, den kyrkan där, och det är de där som håller på med sonen, och så är det de pingstvännerna där borta, de farliga, som håller på med anden. Ni känner igen? Och det kan ibland vara väldigt sorgliga minnen kopplade till det, att det har blivit väldigt tokigt. Men det funkar inte så med Gud, att man kan liksom dela upp det och säga vi kör på den och ni kör på den, och det är hej då, där borta, det blir bra. Utan alla tre är viktiga. Och det som faktiskt man kan säga är vi lever nu är andens tid, faktiskt. Vi kan inte säga att det håller ni på med där borta. Ja, vi kan stänga ner den lite stund så länge. Och det Jesus gör här i det vi läser från evangeliet, från skärtorsdagen. Det är liksom han förbereder lärjungarna på att han ska dö. Och till viss del också uppståndelse. Och skärtorsdagen är ju mycket känd för vi då som brukar fira skärtorsdagsmässa med nattvarden i centrum, eller hur? Och det är ju fantastiskt vackert att fokusera på det. Matteus, Markus och Lukas, de fokuserar på nattvarden i skärtorsdagen, i det Jesus berättar om han instiftar nattvarden. Men Johannes, han lämnar den helt borta och har 3-4 kapitel om den helige ande på skärtorsdagen. Och det verkar då som om vi sammanför detta. Absolut, Jesus instiftade nattvarden på skärtorsdagen. Men det han predikade om och det han förberedde lärjungarna på var inte, så att säga, påskens storhet i förlåtelsen, i döden och uppståndelsen. Utan om anden, om hjälparen som ska komma. Det är ganska intressant faktiskt. Och den här söndagen är ju fjärde söndagen i påsktiden. Och nästa vecka är då femte söndagen i påsktiden. Det var den evangelietexten jag höll på att börja läsa här. Från samma kapitel. Och det är faktiskt så att när man för många, många, många år sedan funderade vilka bibeltexter vill vi som kyrka lyfta fram i tiden mellan påsk och pingst, det är det man kallar för påsktiden, så hamnar man väldigt mycket i Johannes kapitel 15 och 16, och även 17. Som är då Jesu avskedstal om den helige ande. Och vi kallar det för påsktiden, men när man läser bibeltexterna för de här söndagarna skulle man egentligen kanske kalla för pingsttiden. Ja, det är formellt påsktiden, men informellt kanske vi kan säga pingsttiden. För det som händer då är att påskens glädje, hur Jesus dör för oss så vi får förlåtelse, så att vi kan komma nära Gud. Uppståndelsens glädje, den förs ihop med pingstdagen som handlar om att Gud är här. Om anden som är nära. Och det blir liksom i stort sett en sak. Hur påsken och pingsten hänger ihop. Och jag vill visa här lite grann denna söndag och de fem kommande söndagens tema här i eller inte de officiella teman utan de i de texterna vi har nu. Så idag i de bibeltexterna vi läste här från Saltarsalmen och från Hebreerbrevet handlar det mycket om tröst och om lovsång kopplat till anden. Nästa vecka fortsätter det här temat med mycket om anden, men utifrån kärlek och förmaning, hur de hänger ihop. Sen därefter kommer bönsöndagen. Bön, det kan vi lätt förknippa med den heliga ande. Och många av texterna på just bönsöndagen knyter an till anden. Att Gud är nära oss och hjälper oss att be. Att bön är väl egentligen att umgås med Gud. Och Guds närvaro är ju den heliga andes närvaro. Och sen kommer söndagen före pingst med temat anden ska komma. Och sen kommer pingstdagen med temat anden är här. Så lägger jag till ett utropstecken. Det är det värt. Ja, vi kan ta ner den nu. Men det är lite den pingsttiden vi lever i. Och jag skulle säga då att man historiskt har gjort gravt fel faktiskt som kyrka. Att framförallt fokusera på fadern och även under en stund kanske framförallt fokusera på fadern och sonen. Sen har det varit en god växt i det. Men vi behöver också fokusera på anden. Det är liksom inte ett smörgåsbord med Gud där vi kan välja vilka delar som passar oss bäst. Vi kan inte säga det här med fadern och Guds kärlek till oss och skapelsen, det trivs jag bra med. Men det här med Jesu död uppståndelse, det känns lite makabert. Nej. Eller det här med anden som Gud nära. Nej, det blir för nära. Det vill jag inte. Eller vad det nu är. Hänger ni med? Vi behöver allihopa och vi har under många, många år, i tiotals år, talat i, inte för att jag varit så länge, men församlingsrådet eller församlingen i stort har här i Romoland under många år talat om detta, att vi behöver jobba mer på anden. För i vår liksom, vad ska jag säga, kultur eller historia har vi framförallt haft fokus på fadern och sonen, inget fel i det, men vi behöver också upptäcka mer av anden. Kan man nästan få ett halleluja på. Tack. Alltså att det finns någonting spännande här att få upptäcka. Och när vi haft då på Alfa och kanske ännu mer på Dagalfa där det för många har varit ännu mer främmande med anden, så har det varit också väldigt spännande att få tala om att Gud vill vara nära oss. Är inte det helt fantastiskt? Ja visst, Gud är fortfarande Herren allsmäktig, helig i härlighet. Så mycket större än oss. Men han är också här. Han är närvarande. Mitt ibland oss. Var vi än är. På ett särskilt sätt. När vi samlas i hans namn till lovsång. Och läser hans ord så här i gudstjänst. Men var vi än är. Är den helige ande med oss. Det är underbart. Vi ska ju snart få fira Kristi himmelfärdsdag. Och i texterna i Johannes evangeliet här från avskedstalet så säger Jesus, det är jättebra att jag ska försvinna härifrån. Då tänker man, nej, det är det ju inte alls det. Varför ska vi fira att han åkte upp till himlen? Då säger han, för en annan hjälpare ska komma. Jesus var begränsad till sin kropp, även om det hade varit jättespännande för att vara med. Men det är någonting ännu bättre nu. När han är närvarande överallt samtidigt och möter oss allihopa med sin heliga ande. Ge oss kraft och styrka för vardag. Det är någonting fantastiskt. Och idag vill jag särskilt ta fasta på de här orden av tröst och lovsång som jag tycker är tydliga i dagens texter. Och vi börjar det här med tröst då. Jesu liknelse om den kvinnan som föder. Han säger liksom inte att det inte är jobbigt att föda. Det säger han inte. Jesus själv dog ju. Det var rätt jobbigt. Fruktansvärd död. Och Gud, han vet vad smärta är. Han är med oss. Det är ju på något sätt långfredagens, en av dess storhet. Att Gud identifierar sig med smärtan. Så Gud är inte en Gud som är långt borta när vi lider, utan han finns med. Men att han inte bara är med och tittar på, utan han är med som engagerad och tröstar. Och därför talar Jesus om att det kan komma en glädje ur detta. Och Jesus säger då, talar om att de har det svårt. Han säger, nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje från er. Dels handlar ju det då om påsken. När Jesus säger det här, en kort tid jag är borta. Sen är jag här igen. Och sen försvinner jag igen. Alltså det kommer vara svårt det här med påsken. Men han dör och deras hopp på något sätt förstörs. I vad de tror i varje fall. Men det finns också mycket i våra liv som kan vara svårt och smärtsamt. Det vet vi allt för väl på många olika sätt. Att vi går igenom förluster och smärta, och sorg och lidande. Jesus själv talar här om att världen inte kommer sörja när lärjungarna sörjer. Och det kommer på fler ställen i avskedstalet också om förföljelse mot kristna. Som Svante talar mycket väl om på påskdagen. Hur det är någonting som sker i vår värld. Och att det inte är något som förvånar Gud. Med lidande och förföljelse. Och till och med läste vi i Hebreerbrevet att Jesus då led utanför stadsporten då på Golgata. Men att vi ska gå ut och dela hans smälek. Att på något sätt att bli kristen är att också ta emot Jesu lidande. Att vi får dela Jesu lidande. Dels att vi får, kanske ibland och på vissa håll i världen ännu mer, få lida för att vi tror på honom. Och i värsta fall dö. Men det handlar också om att Jesus delar vårt lidande. Vi bär vårt kors och vi får bära hans kors på ett sätt i våra liv. Som korsmärkta lärjungar. Att det lidandet inte är något främmande, det är inget konstigt. Att det finns inom oss när vi lär känna Jesus. Och vårt lidande tar han också på sig. Och vi får på något sätt dela Jesu lidande och han delar vårt. Vi är inte ensamma. Och i Psaltarpsalmen, alltså Psaltaren är ju rätt spännande. När jag började läsa den för på år sedan. Det var ganska mycket så här, allt är dåligt. Hänger ni med? Om ni läst i Psaltaren. Alla hatar mig, alla attackerar mig. Livet är jättejobbigt. Lovat vara ditt namn. Men det är så. Och även i den här psalmen. Det talar om något förtvivlande, om de som var så, de som är svaga och gudlösa. Och så är det lovsång. Alltså att det finns någonting här som jag tror den helige ande gör som är otroligt värdefullt och viktigt i våra liv. Att han finns med i vårt lidande. Och David och andra då som har skrivit många av de här psalmerna, även om kanske inte just denna då som vi läste nu innan. För de är ärligheten med Gud om lidandet. Det är någonting bra. Det är någonting positivt. Vi kan vara ärliga med vårt lidande för Gud. Vi kan få dela det med honom. Och bara i att vi gör det finner vi tröst. Men det som är så speciellt också med Jesus är att han kan vända det till lovsång. Vi kan tala om olyckor eller liksom svåra saker som händer oss. Och jag skulle nog aldrig säga att det är, liksom, ja, men det är Gud som har gjort det för att vi ska mogna. Eller så här, liksom, det är Gud som dödade den. Liksom, eller så. Men jag tror att Gud är stor nog att vända den värsta fruktansvärda sorg. Även den till lovsång. Jesus själv dog en fruktansvärd död. Och det blev det bästa i världshistorien. Det gör inte hans lidande mindre. Men att Gud är stor nog att vända det i lovsång. Och det talas här om att det man sår i tårar får man skörda i glädje. Och hur trots att det är svårt så kan man få uttrycka en lovsång till Gud. Och det tror jag inte riktigt man kan i sig själv när man kämpar och har det svårt, när man sörjer. Men genom att Gud är nära, genom den helige andes tröst, genom hans kärlek och genom hans beröring, att han finns i våra hjärtan, så gör han något med oss. Och att vi mitt i tårarna kan få sjunga att Gud är god. Det är någonting stort. Det är egentligen det som är lovsång. Gud, du är bra. Du är god. Du är mäktig. Du är stor. Oavsett vad som sker är du störst och du är värd all lovsång. Och att anden är Guds Jesu närvaro här. Och det är han som tröstar oss. Han som är hjälparen, tröstaren, som Jesus talar om i avskedstalet i kapitlet innan det vi läste här. Och som det talas om i Saltasalmen, han ger läkedom åt det förtvivlade. Han helar deras sår. Han stöder det svaga. Det är ju fantastiskt. Gud är inte bara långt borta och mäktig, utan han är också nära. I tröst, i kärlek. Han tröstar oss. Och här tror jag att det både är på något sätt en intellektuell sanning som ger tröst i sig själv. Men det är också någonting vi kan få uppleva här inom oss. Den heliga andes kärleksfulla beröring som hjälper oss till inre helande. Det är inte alltid det gör smärtan mindre. Verkligen inte. Men att det gör att det inte bara är smärta. Utan du mitt i det kan få finnas en glädje och en lovsång. Mitt i det svåra. Och det är någonting speciellt. Det är någonting vackert och det är någonting stort. Och det är genom den heliga ande som Jesus verkar. Och vi får då, oavsett om vi har liksom glada dagar och vi känner oss starka och pigga. Eller om vi är dagar vi bara ligger en hög på golvet. Får vi säga, kom heliga ande. Ge mig av din styrka och din tröst. Lär mig att leva i lovsång. Dels konkret att få sjunga. Det är tur att det inte handlar om skönsång alltid. Utan att det är mer om en inställning. Det tycker jag är skönt. Men det är inte bara sång. Utan det är också det vi läste i Hebreerbrevet här. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. Alltså att lovsången i sig blir som en gudstjänst. Vi behöver inte längre offra får och duvor och kalvar som Israels folk gjorde. Utan vår sång på något sätt är att tillbe Gud och att offra. Och så säger han också, men glöm inte att göra gott och dela med er. Sådana offer behagar Gud. Att det kopplas på något sätt ihop den lovsången som vi sjunger. Och det vi lever ut i vår vardag. Att vi genom den heliga andes kraft och kärlek får både tillbe Gud i sång. Men också i handling. Att vi får ge vidare den trösten som vi får ta emot av Jesus. Genom anden till andra. Och få ge till styrka. Och genom vår lovsång får vi peka på Gud. Inte bara för oss utan också för andra. Så anden är med oss, han ger oss tröst och lovsång. Och vi ska få be tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för din godhet mot oss. Tack att du har gett av din heliga ande och att vi får ta de här kommande veckorna och på ett särskilt sätt be om din andes närvaro. Vi ber om din förlåtelse för alla de gånger vi har negligerat dig. Och så tackar vi för din kärlek, för din tröst. Och vi ber särskilt för de av oss nu som på olika sätt lider, där det smärtar. Ber vi om din andes beröring och din tröst. Kom med din inre beröring och ditt helande i våra hjärtan. Så ber vi att vi genom din ande ska få lovsjunga dig. Att du ska få fylla våra liv med en glädje som är större än det svåra. Som bubblar över och där du i din ande leder oss till att lovsjunga dig i ord och musik men också i handling. Kom du helige. Amen.